Hej och välkommen till vår decemberpodd som jag och Eva Månsson och Birgitta Svensson vi ska tipsa om lite röda böcker, för rött är vårt tema den här månaden. Och Birgitta, du får börja.
Ja, och då börjar jag med en bok som du hävdade inte var röd.
Ja.
Men jag hävdar att den är röd.
Alvinröd.
Okej då.
Jag får ju ändra mig.
Ja. Ursäkta. Det är en bok som heter Knutby av Jonas Bonnier. Och Jonas Bonnier, ja, den här bok Knutby handlar såklart om Knutby dramat hela detta som hela Sverige har hört talas om ganska länge. Det var något som eskalerade då 2004.
Och det är så länge sedan.
Ja. Det är det faktiskt. Men det är ju aktuellt igen.
Det är 15 år sedan.
Det är aktuellt igen nu till exempel, för de har tidsbestämt den här Helge Fossmos straff nu.
Sen har väl, det har väl dykt upp lite andra saker också, tror jag.
Ja, ja, jag kan inte allt det där. Men jag funderar lite grann på... varför har han skrivit den här boken egentligen? Alla har ju hört det här. Liksom. Ja, lite grann så. Va? Men jag tror, om jag förstår honom rätt, att han funderar på hur i all sin dag har människor som verkar ganska normala från början då, i en liten pingstförsamling i då Knutby i Uppland, tror jag det kunnat utvecklas i denna riktningen och gjort såna helt uppseendeväckande saker som de här gjort. Alltså det har ju lett till mord. Och vad man då kom fram till i domen var ju att den här barnflickan, att hon blev liksom väldigt påverkad då av Fossmo. Duperad totalt.
Och så, det är ju helt sjukt. Alltså hon bodde ju hos Bart Fossmo.
Ja.
Och fru fick ta gästrummet.
Ja,
och flytta in i sängkammaren.
Ja.
Alltså
ja.
Då, hur lyckas man med det?
Nej, nej. Och han lyckas nog ganska bra ändå i den här boken. Att liksom komma fram till... Från det här tämligen vanliga från början, va? Han var gift med sin första fru och de flyttade dit.
Han är det
Fossmo. Ja, förlåt, jag är lite raspig idag här, hör jag. Och den första frun verkar vara en ganska vanlig person. Sådär. Hon har föräldrar som kanske inte är några pingstvänner direkt. Men han är den nya pastorn, hon är pastorsfrun, hon... Får uppgift att ta hand om barnen och hon gör det på sitt sätt. Som man kanske skulle gjort i en svensk förskola vanligt. Men hennes frihet inskränks allt mer. Man ifrågasätter hennes sätt att ta hand om barnen. Hon vill bjuda dit sina föräldrar. Men det tycker inte då hennes man. Att det
och vad heter han i boken?
Han heter... Han kallas för Sindre Forsman. Istället för, Sindre, det är ju lite konstigt.
Alltså, Helge Forsman hade ju någon norsk anknytning.
Ja, precis. Ja. Ja. Så alla i boken har fått nya namn. Mm. Men det är ju väldigt tydligt att han baserar hela boken på allt som har hänt. Och han har läst sig till allt. Det finns så mycket att läsa. Mm. Och även att lyssna på ljudfiler från rättegången och sånt. Men han har inte träffat någon person.
Nej, nej.
Någon av dem. För han vill inte påverkas av dem. Men han låter då... han delar in boken i tre delar. Första delen, där är den första frun då. Som är berättare eller som huvudperson. Och sen är det Eva Skog. Det vill säga Åsa Waldau.
Ja.
Kristi brud. Ja. Som har andra delen. Och tredje delen är då... Helge Fossmo, Sindre Forsman. Jag tycker att det blir en väldigt spännande bok. Som nog faktiskt förklarar ganska mycket hur detta kan urarta något så kopiöst. Alltså. Så, ja, den är läsvärd, det tycker jag. Absolut.
Då ska jag fortsätta i samma tema om du är klar, Birgitta. Och det är Berg utav Jan Kjærstad. Jag läste Jan Kjærstad på 90-talet när han kom ut med trilogin om Jonas Wergeland. Men sen har jag inte läst hans böcker. Och detta, på baksidan av den här boken så står det: det är inte en roman om Utöya, men hade inte kunnat skrivas utan Utöya. Och berättelsen utspelar sig 2008 i boken och Utöya var ju 2011. Och den inleds våldsamt. Det är ett mord på socialdemokraten och transportministern Arve Storefjell och hans sambo, hans dotter Gry, som är vuxen, hon är 25-30 års ålder, hennes pojkvän och hans dotter. Och alla fem har fått halsarna avskurna och de är, man hittar dem i en stuga uppe i Nordmarka där han har sin hytte då, den här Arve. Sen är det tre berättare i boken. Och det börjar med Ine Wang som är journalist och snart 40 år. Hon har... hon är inte på dekis på något vis, men hon har pikat, känner hon. Alltså hon har gjort det roligaste jobben har hon redan gjort. Och hon träffade sin exman på journalisthögskolan och så började de jobba tillsammans och de blev grävande journalister. Och där gjorde de en del uppmärksammade reportage. Men så skiljs de och hon går vidare till att skriva i magasin personporträtt. Och hon är duktig, men det är ju inte som när hon var en grävande journalist. Så hon saknar i den tiden. Och nu har hon skrivit en biografi över Arve Storefjeld. Så när hon får beskedet att... om detta här brutala mordet. Eller rätt sagt, hon vet inte att det är brutalt i början. Hon får beskedet att han är död. Så först så tänker hon, åh nej, vad hemskt. Och sen nästa tanke är, yes!
Då kan hon skriva mer.
För hennes biografi ligger, den ligger liksom i pipeline. Den det är hos tryckeriet. Ah. Den ska bara tryckas. Sen är den ute på försäljning. Och då får man följa... För det ska jag säga också att man tror ju att det är islamistiska terrorister som haft död på dem. Det är liksom det teorin.
Okay.
Så får man ju då följa massmedia hur de arbetar genom inne. Och alltså först är det trauma och Norge har förlorat sin oskuld. Hur kan detta hända i vår lugna del av världen? Ondskan har fått ett ansikte. Du hör, du känner igen det där. Och man beskriver ju också folk samlas, det är ljussättning, det är blommor, man står och gröter i gathörnen. Och det får man, den här får man för, liksom genom Ine får man följa med det. Också hur massmedia i början så är ju händelsen så exceptionellt, men sen efter ett tag så måste man ju hitta nya vinklar och liksom en gång till. Alltså jag känner lite den här Knutby-böcken.
Ja.
En gång till ska vi dra igenom detta här.
Ja.
Och då så tar hon kontakt med Grys före detta pojkvän Berge. Och sen för att få ytterligare en vinkling på det här målet.
Och det är det den heter, Berge.
Ja, den heter Berge och där slutar hennes berättelse. För nu ska vi träffa Peter Malm. Och Peter Malm, han är så excentrisk. En man i närmare 60. Han är domare. Han har en våning i före detta Norske Banks patriciehus, som numera är ett museum, och det är det i verkligheten också. Och det här huset ligger liksom alldeles för sig själv. Och där har han hittat en våning. Ingen som vet om att den finns. Så han har inga grannar och han trivs så bra med detta. Han sitter gärna på en hotell, ett hotell, en hotellbar. Ja, en hotellbar.
En hotell.
Och sippa på en cocktail välblandad. Han beställer sina kostymer från London. Titta på gamla 60-tals dokumentärer. Mm, excentrisk.
Bjuder inte hem så många dit.
Nej, han har bara en kamrat och honom träffar han på baren. Mm. Och han blir en dag inkallad till sin chef. Och chefen säger, hör du Peterman, det är du som ska döma i målet. För nu har man gripit en skyldig.
Jaha.
Så han ska bli domare där. Och jag kan säga det att skulle jag röka ut i klammeri i Norge, så skulle jag vilja ha Peter Malm som domare. För han är så... Alltså, han, rättvisa för honom, det har han verkligen tagit till sig.
Ja.
Alltså det är inget... Han slarvar inte.
Nej.
Och sen den tredje delen, det är Berge som berättar. Och det är han är någonstans mellan 25 och 30. Och Berge, han föddes in i den socialdemokratiska noblessen.
Mm.
Hans far var en grön eminens i ledningen. Farfar var stålverksarbetare. Mamman hade också en hög position i Socialdemokraterna. Och han går på Nissens gymnasieskola. Jag tror att hon är lärare där. Och så vet du den här serien Skam.
Ja, det var
var inspelat där. Och det är, vad jag har förstått så är ju det då en slags elitskola i Oslo.
Ja.
Och där går ju också Gry.
Mm.
Och han blev ju förälskad i henne. Och hon är väl inte så begeistrad honom. Men sen på sommar så åker de till Utöja på AUFs läger. Och där blir de ett par.
Ja.
Han försöker göra en politisk karriär, men det går inte. Han är ju född in i rörelsen. Det är självklart att han ska bli någon viktig människa i Socialdemokratiska partiet. Han har ju det i sina gener, ja. Men han lyckas ju inte. Han är jätteblyg och svårt att prata. Han kan inte argumentera. Mm. Så det misslyckas han med. Dessutom så börjar han fundera på att han vill bli författare istället. Men det blir inte heller så himla, himla bra. Och så börjar han blogga. Ja, vi stoppar det.
Ja.
Där är två händelser i boken där den vänder 180 grader.
Mm.
Och den kommer helt oväntat. Så här,
men det är ju rätt så kul så med sådana böcker, tycker du inte?
Ja, den är
vänder så.
Jättebra bok. Jättebra. Mm. Alltså, det är intressant och till och med den här Peter Malms delen är intressant med den här stofilen.
Ja.
Den här är riktigt, riktigt bra. Jag är så glad att jag läste den.
Ah.
Men man får nog prata för den.
Ja.
Och så lite thriller. Inte en thriller, men det är ju en liten spänning i den också. Vem är mördaren?
Ja.
Hoppsan!
Det noterar jag att du inte nämnde. Nej.
Nej.
Nej. Du sa bara vilka som var misstänkta.
Ja.
IS. Eller var det inte?
Jo.
Terrorister. Ja.
Ja, inte IS, för det fanns inte.
Nej, nej. Okej, terrorist.
Ja.
Just det. Ja, här är nästa röda bok. Mm, och nu är jag riktigt aktuell. Det är en bok av Peter Handken. Vår 2019 års Nobelpristagare naturligtvis. Den skrevs i början av 70-talet. Kom ut i Sverige då, 74 tror jag det var.
Har du sagt titeln?
Och den heter Berättelse om ett liv. Tack för det, sa jag inte, nej. Och det här är en av de böcker som man har menat, ja, kanske hans allra bästa. I alla fall om man ska lita på vad det står här. Handkes mästerverk. En av hans innerligaste och mest uppriktiga romaner.
Ja, står det här. Jag har ju verkligen slitit med den.
Och det var ju så att han skriver om sin egen mor här. Peter Handkes mor tog livet av sig. Jag tror hon bara var 51 år. Någonting. Fast när man läser om hennes liv här då i den här boken så känns det som hon hade levat längre. Men, på de här var det nu 76 sidor eller något liknande. Det är inte många sidor i alla fall. Ja. Så får han med väldigt mycket. Och den här boken, jag funderar på om jag skulle ta och läsa om den faktiskt. För det är så mycket att tänka på i den.
Mm.
Speciellt i början. Han har lite olika stilar på olika ställen i boken, så den blir allt mer lättläst på något sätt.
Mm.
Hans mamma, han är från Österrike ju. Mm. Och han är uppvuxen i något som heter Kärnten, och det är väl, jag tror, nu har jag inte kollat upp det, men jag tror det är ett område liksom.
Mm.
Det är nog inte en speciell ort i Österrike. Och det livet som fanns för en kvinna när hon var ung.
Men hon är ju från forna Jugoslavien.
Nej, det är hon inte. Men det finns släktingar bakåt i tiden som är där.
Ja, och då trodde jag att hon var från Kroatien. Var det det? Jag läste ju om det i helgen.
Ja, just det. Nej, det var det inte. Hon är född där.
Ja, hon är född i Österrike.
I Österrike, ja. Mm.
Ungefär när?
Ja, ungefär 1920 kom jag fram till. Ja, väldigt fattiga omständigheter. Det står lite grann om släkten tillbaka i tiden. Och det är sådana som i princip inte ägt mer än sin söndagskostym.
Mm.
Som följer med dem i graven. Och sen finns det ingenting efter dem. Men just hennes pappa började då få lite bättre. Men eftersom han var så van då vid att liksom inte ha någonting, så blev det så viktigt för honom att spara.
Mm.
När man... Han ansåg inte att hon behövde gå i skolan. Mer än vad som var absolut nödvändigt.
Mm.
Men hon var väldigt begåvad och så, hade mycket väl kunnat fortsätta och ville väl också det. Men det fanns liksom ingen framtid riktigt för den här dottern då. Och ingen frihet. Och han lyckas väldigt väl beskriva liksom hur ofria kvinnorna var.
Mm.
Så man får en speciell känsla här för detta, tycker jag. Eller jag fick det. För Österrike på den tiden i alla fall. Här står ju också, hon var ju ung när det blev, var det här Anschluss. Mm. 1938 var väl det. Och Hitler sågs ju som någon positiv kraft där då. Men ja. Nej, men hennes liv blev inte lätt. Och hon gifte sig, hon fick barn, men hon liksom allting var rätt så hårt och tungt. Och jag funderar på det här fattiga livet. Man kan ju, en familj kan ju ändå vara glad och lycklig, tänker jag. Och sådär, men det är inte riktigt så i hennes fall. Det är det verkligen inte. Och hon blir så småningom deprimerad och man förstår ju att det är ett helvete. Men hon har ju dessförinnan också varit förälskad och liksom ser tillbaka på vissa tider då när hon träffade någon som hon var väldigt kär i. Och då var
inte
allting
hans
bra.
Pappa?
Jo, det är hans pappa faktiskt. Men det är inte honom som hon gifte sig med sen.
Nej.
Men... Detta handlar mycket också om Peter Handkes känslor efter moderns död. Han skriver den rätt så snart efter. Och han den är väldigt välskriven. Det finns mycket i den. Och det är ju ett kärleksfullt porträtt av mamman. Jag kan rekommendera den. Absolut.
Från en kvinna till en annan kvinna. Jag har stimmen utav Rosa Liksom. Det gick liksom inte att gå förbi Rosa Liksom om man har tema rött, tycker jag. Och jag tog ner på ju Rosa. Och den här över stimmen kom nu i år. Det här är en oerhört rörbarkad historia.
Mm.
Man får inte vara finkänslig, för då kan man inte läsa den.
Nej.
Utan här hon skriver hur saker och ting är. Och den kom ut på tornedalsfinska först.
Jaså.
Mm. Och nu har jag försökt här med en kieli.
Alltså nu säger du tornedalsfinska, men det finns ju något man pratar om, tornedalssvenska. Ja, är det samma?
Alltså jag har skrivit detta när jag har läst en recension. Där stod det så. Så jag litar på den människan. Och jag vet inte om det är samma. Nej. För det har inte jag kollat.
Nej, jag bara funderar
men, på det. Men för det, med detta heter ju också
Meänkieli eller något sånt.
Och det heter ju tornedalssvenskan också.
Mm.
Det här handlar också då om en kvinna, hennes liv.
Mm.
Fast hon är nog äldre än din Peter Hankes mamma.
Mm.
Och den utspelar sig i norra Finland, i uppe i Lappland. Och det här, hon växer upp i en familj med en stora syster och en pappa och mamma. Och pappan har varit ute i det som vi kallar finska inbördeskriget och som finna och finländare kallar för frihetskriget. Alltså det är 1918. Och man känner det att det här förhållandet till pappan är väldigt bra. Mamman är svensktalande har jag fattat det som och kommer från Helsingfors. Så hon är mycket, mycket stramare och mycket mer borgerlig.
Mm.
Men i alla fall så dör pappan när jag tror att hon är 10-årsåldern. Och sen när hon kommer in i tonåren så dras hon ner in i Lapporörelsen. Det är fasciströrelsen i Finland. Och hon vill ha ordning och reda. Det är liksom det hon dras till. Hennes kamrat, hon blev kommunist. Alltså det är så svart och vitt i Finland. Det finns liksom inga gröskalor.
Nej.
Och jag har en känsla av att ju hårdare naturen är desto mer blir det skiljer man sig åt.
Mm.
Och så börjar översten att besöka dem. Och översten han är pappans kamrat. Så han är ju 30 år äldre än henne. Men dessförinnan så när hon är 18-19 års ålder så gifter hon sig. Och är gift i ett halvår med en bonde. Sen skiljer hon sig för då börjar hon och översten att gungas. Så alltså de får en relation. Och den är oerhört stormande och intensiv. Och som sagt var, här man skriver ut allt i boken. Så man vet vad som försiggår. Det är sånt där. Oerhört passionerat. Nu börjar vi närma oss andra världskriget. Och han är protysk.
Mm.
Och han är nazist och hon dras ju med i naziströrelsen och tyskarna är ju i Finland och här är det ju tre krig att hålla reda på men tyskarna kommer dit, de umgås ju med dem och de tillhör den finska nazistiska eliten och det blir så hemskt när, för hon får höra på omvägar att ja, när vi är klara med judarna då tar vi ju finnarna. För att de är ju inte renrasiga. De är ju inte ariska.
Oj.
Och ändå så står de med i den här rörelsen.
Mm.
Kriget tar slut och de flyttar ner till Ekenäs. Och då först gifter de sig. Alltså de har förhållande i säkert 10 år innan de gifter sig. Men då gifter de sig och då hamnar hon i ett helvete. Och han misshandlar henne svårt.
Men det gjorde han inte innan då?
Jo, men han var ju bordus och han var ju väldigt vulgär. Men alltså, då blir det sån där plågsam misshandel.
Ja.
Alltså, hon blir så misshandlad så svårt så hon mister ett barn. För han ville inte ha barn. Så att, alltså det är obehagligt att läsa.
Ja.
Efter den här misshandeln så kom på sjukhus och sen kom på ett mentalsjukhus. Och där lyckas hon bryta med honom med hjälp av hennes syster också. Så hon flyttar upp till Lappmarken igen. Och under tiden så har hon ju skrivit också. Det är liksom hennes viloplats, det att skriva. Så hon flyttar tillbaks och hon är lärare. Så hon ökar hon får en tjänst i Nödemarksskolan. Och nu är hon frånskild från översten. Men där inleder hon ett förhållande med en pojke som är 15 och hon börjar ju närma sig 50.
Oj.
Så att det blir liksom på
alla håll. Det är väldigt mycket upp och ner.
Ja, jo, jättemycket. Och men detta här är ju en roman ju.
Mm.
Nej, det finns en verklighetsbakgrund till detta. Det är en författarinna som heter Anniki Karimäini. Och hon var gift med en överste. Oj, vad vill han.
Ja.
Och hon står staty någonstans i Lappmarken. Jag har inte klurat ut riktigt var den här statyn är. Därför att hon skrev berättelse om Lappland. Om samer. Aha. Och det är ju så att hon, den här överstinnan, hon har ju samebakgrund också. Fast hon umgås i nazikretsar. Mm. Och det hon, den här Annika, hon brukar vara gäst hos Rösa Liksoms föräldrar. Så hon har suttit där i köket. Och hon
och berättat gett, kanske.
Och hon har också givit ut en bok som heter Ett äktenskapsanatomi. Om man översätter det från finska, för den är inte översatt.
Nej.
Och det var med äktenskapet.
Ja, ja. Deras.
Ja.
Så då fick hon en historia.
Ja.
Mm. Och nu till något helt annat.
Ja, vilken tur. Jag har bara sådana eländesbrukor. Mm.
Ja, jag får ju säga att de jag har berättat om hittills är ju också ganska mycket elände. Mm.
Och jag har en till som är elände. Så...
Ja, ja, nej, tack, men nu kommer feelgood-boken här, förstår ni. Och då kan man ju undra, vad läser hon för böcker, den här människan? Jag alltså. Men jag får nog säga att jag har en rätt så bred lässmak, boksmak. Och ibland så tycker jag att det kan vara kul att läsa en feelgood-bok också. Och det har jag gjort. Och den här är skriven av Annika S. Stassi och heter En sång för Hedda. Och det är egentligen då en fristående fortsättning på Gröna fingrar sökes. Men det gör absolut ingenting om att börja med den här.
Har du läst Gröna fingrar?
Ja, det har jag. Mm, ja. Faktiskt gjort. Och jag tänker att det kommer fler böcker och jag ser fram emot det. Mm. Båda de här utspelar sig i något som heter Måneby. Som såklart inte finns på riktigt. En ort uppåt Norrland till någonstans liten. Det finns någon person som förekommer i båda böckerna. Men annars är det egentligen fristående. Ja. Den här handlar om en flicka som, nu ska vi komma ihåg vad hon heter också. Hon heter Lina. Hon bor i Malmö. Långt ifrån sitt föräldrahem ju. Och hon tror att hon, när hon kallas in till chefen, ska få ett en fin befordran. Men istället så blir hon uppsagd. Och det var ju lite häftigt. Detta är strax före jul. Den här chocken gör egentligen att hon går och beställer en tangoresa till Buenos Aires över julen. Men så får hon reda på att hennes mamma har brutit handen. Så då inställer hon denna tangoresa. Och förstår att hon får ändå spendera även denna julen hemma i Måneby. Det ser hon inte fram emot alls. Men hur det nu blir så får hon med sig sin tangolärare upp.
Skulle inte han ha iväg på?
Han skulle inte på tangoresa, men han har väl kanske lite grann inspirerat henne. För hon har gått på en tangokurs för honom i Malmö. Mm. Tidigare. Ja, jag förklarar inte varför detta hände, men så blir det. De åker upp tillsammans och tycke uppstår förstås. Men hon får också reda på i detta sammanhanget att hon får ett telefonsamtal från sin far.
Mm-hmm.
Det är ju inget konstigt egentligen. Men nu är det så att hon har inte alls vuxit upp med sin far. Och hennes mor har berättat att han är död.
Oj, då, ja. Det måste vara chockartat.
Ja, verkligen. Så hon är ju ganska arg på sin mamma då. Varför har hon inte berättat detta? Det finns olika saker här som man behöver utveckla i den här boken. Och vi får också följa då mamman som ju då heter Hedda.
Ja, så är det hon som är.
Och hur de förbereder, hon och Lennart som hon är gift med numera då, hur de förbereder julen. Mm. Och de driver ett gästgiveri uppe i det här lilla Måneby. Och den där har gått i Heddas släkt länge, det där geskiveriet. Men det går ju allt sämre. Hon är bekymrad över det här. Det har ju inte nästan några gäster som anmält sig här nu till jul. Det här är en bok som ingår då, har jag förstått, i en ny genre. Har du lagt märke till det?
Ja, alltså, det heter så mycket romance, heter en del och feel good.
Ja, jag vet inte exakt vad denna ska kallas, alltså denna genren. Men i alla fall så har jag, det är en massa romaner med jultema.
Ja, det börjar ju dyka upp nu.
Mm. Så jag har sett här liksom
Christmas då,
ja. Dagen före dagen, tre systrar och en jul, jul på menyn, en oväntad jul, julafton på din lilla ö.
Ja, nu fattar jag vad du menar. Ja. Ja, just det, att det kommer en massa feelgood-böcker på jultema.
Ja, precis. Mm.
Och sen har de då kört jultema, så kör de ett sommartema sen.
Ja.
Och då är det kaféet vid sommar någonting.
Ja. Ja.
Och kaféet på julen.
Ja.
Jo, nej, men det måste sälja.
Ja, det gör det. Annars har de ju inte gjort det, absolut.
Nej, vilket förlag är det? Efter
detta är Norstedts.
Jaha, ja. Mm. Det är ju Prints förlag som jag...
Det finns, ja just det, de är duktiga på det där.
Du har säkert tittat på något namn för alla julböcker också.
Ja. Jag kan ju säga att jag läste för något år sedan också den här 24 goda gärningar av Jenny Fagerlund. Som jag tyckte var en trevlig filgod också. Som också är liksom ett kapitel.
Ja, det är som en kalender.
Ja, precis.
Men du läste inte förväg?
Nej, jag läste den efter jul. Jag blev rekommenderad. Ja, men det kan man faktiskt också läsa. Men det här utspelar, det händer ju väldigt mycket på två veckor bara i den här boken.
Jag är alltid så förvånad när jag läser böcker. För de hinner laga mat, städa och pynta upp på en eftermiddag.
Ja, det är skönt.
De är så jävla snabba. Handla, gå upp systemet. Allting fixar de bara på några timmar.
Ja, och det här lagar de ju mat och fixa till julen.
Ja, förstår jag. Och pynta och stör på ljus.
Ja. Men här finns alltså lite mörka sidor i den här boken också. Med sjukdom och till och med död.
Mm.
Så gemensamt för mina tre böcker skulle de möjligen kunna vara död. Förutom att de är röda.
Mm.
Den här är i alla fall lite röd.
Jag ser det.
Ja, en röd fågel, ett rött hus och röda bär på denna boken. Nu är jag klar.
Jag måste berätta om Nickepocka som har ett rött omslag faktiskt.
Mm.
Och det är Carlson Whitehead som har skrivit den. Han skrev den här, Den underjordiska järnvägen.
Ja, läste du den?
Nej.
Inte jag heller?
Nej. Och den här, där fanns någon magiskt över den tydligen.
Ja, det var ju inte, du vet, den underjordiska järnvägen i USA, det är ju det här, ingen riktig järnväg.
Det är ett begrepp.
Ja, men i den boken vet jag.
Men han gjorde det till en underjordisk järnväg.
Ja, han gjorde det en riktig järnväg. Ja.
Men den här är helt realistisk, Nickelpojkarna. Och den spelar sig på 60-talet i Florida. Medborgarrörelsen är på framväxt och... Där bor 17-åriga Elwood. Och en svart pojke.
Mm.
Tillsammans med farmor. Nej, mormor är det. Föräldrarna har stuckit. Alltså varför vet jag inte. Men de har dragit till Kalifornien. Så han bor med mormor.
Mm.
Mormor är ju en sån här präktig människa. Jobbar ständigt. Har ju svårt. Tjänar lite. Men hon drar sig fram och drar fram Elwood också. Jobbar på ett hotell. Han har läshuvud. Och är väldigt skärpt. Jobbar hos en tobakist på helgerna och på kvällarna. Så han ska tjäna pengar så han ska gå på college. Alltså en rekorderlig ung man och som i affären sitter och tittar på bilder när det är medborgarrättsrörelsen, hur den liksom, vad som händer med den. Så han känner att
de säljer tidningar också där.
Ja, och Dr. King, han har fått en skiva om mormor och sen hör hans tal.
Ah. Ja,
alltså det är väldigt fint beskrivet. Ja. Men i alla fall, han ska ju då läsa vidare. Och det är en lärare som ser till att han kommer in på ett college och att han slipper betala. Första dagen som han ska dit college så är cykeln trasig. Så han börjar gå och så är det en bil som stannar. Och föraren frågar, kan du hoppa in om du vill? Jag kan köra dig. Så då gör han det. Och så blir bilen stannad och då visar det sig att den är stulen.
Ah.
Så han åker dit på detta. Han har ju inte stulit bilen. Nej. Men han åker dit på det.
Och var det en svart eller vit före?
Jag antar att det var en svart.
Uh-huh.
Mm, jo, för det är någonting om nigger och skäla bilar.
Okay.
Ja. Mm. Så han hamnar på en uppfostringsanstalt som heter Nickel Academy.
Uh-huh.
Och han ser ju fram, alltså inte ser fram emot det, men det är inte så fasa, för han hör ju att där är en utbildning på den här skolan, så att det ska ordna sig. Han kommer dit.
Yeah.
Det är ju helt, där finns ju ingen undervisning. Och alla pojkarna, de är, antingen så är de på tegelbruket och tillverkar tegel, eller så är de ute på fälten. Och sen på eftermiddagen så har de lite skolgång. Det är ingen som bryr sig. Och han är ju så här rättvis. Alltså han är ju en Peter Malm.
Ja,
du vet han.
Ja.
Domar.
Jo, jo.
Och det är Elwood också. Han ser orättvisor. Han ser hur en stackars pojke blir misshandlad. Så han lägger sig i det där.
Mm.
Och då blir alla anklagade för det här bröket. De som brökar. Den här stackars pojken som blir antastad. Plus Elwood. Och då blir de förda till Vita huset. Och Vita huset, där finns det en fläkt.
Vita huset är inte det vanliga Vita huset, nej.
Där finns en fläkt och man får inte prygla ungarna, man får inte prygla barnen. Men där har man konstruerat en fläkt med en läderrem. Så när man sätter igång fläkten så går ju den här läderremmen runt.
Mm.
Och där är till och med hullingar på den. Och så lägger man barnen på en bänk och så går denna runt, runt. Och han blev så illa misshandlad där så han får ju, de får lägga in honom på sjukhuset, han mister ju medvetandet.
Oh.
Och när han ligger på sjukhuset så kommer Turner. Om nu Elroy, han är smart, så är Turner street smart.
Oh.
För han vet hur det fungerar.
Mm.
Så de två, lierar sig. Och Törn han ser till så att de får jobba utom, alltså inte på skolan utan utanför skolan. För det är ju så att de utnyttjas ju som arbetskraft.
Ja.
Så att de får göra massa arbeten. Och det, bland det första arbetet så ska de tömma i källare tror jag. Och då så börjar ju Elroy, han är ju ordentlig. Så han börjar ju tömma. Åh! Säger Törn. Tar vi det lugnt. Det här jobbet kan vara i 3 dagar. Så lugn. Så att de utnyttjar det systemet.
Ja, ja, ja.
De levererar också väldigt mycket varor. Och det är ju varor som skulle ha gått till pojkarna på skolan.
Ja.
Som de säljer ut i samhället. Eller inte de, inte grabbarna. Utan lärare och vilka det nu är.
Aha.
Ledningen säljer maten till restaurang.
Aha.
Så det är ju så illa skött som det bara kan. Och det här ser ju Elroy. Men så får han veta att det ska komma en inspektion. Och det är ju sån inspektion som ingen ska veta. Men när på skolan vet man ju det ändå. Ju. Så det fejas och donas.
Mm.
Men då har han en plan.
Mm.
Och han berättade för Turner. Och det här kommer ju förändra deras liv helt och hållet.
Mm.
Och då så tänker man när man läser den här, ja men det är ju en roman.
Mm, men det är ingen roman.
Det har funnits en uppfostringsanstalt i Florida som jag kommer inte ihåg namnet på. Som den här är baserad på. Och då är det så här att 2011 slår man ner den och då hade den funnits ungefär 100 år.
Det är sent.
Ja, det är det. Och då, det, alltså det var ju missförhållanden som gjorde att man stängde ner den. 2014 så ska man bygga på den här marken där skolan ligger. Mm. Och då tar man in från universitetet en arkeologgrupp, alltså studenter, för att de behöver gräva upp kyrkogården.
Jaha.
Och det ska de liksom träna då på att kunna hantera ett sånt, den typen av arbete. Så de börjar med det. Och så ledaren för de här arkeologstudenterna, hon är ute och går, för hon får ingen mobiltäckning, så hon tar sig utanför området och så ser hon ett område där är jättekonstigt och hon känner igen det och hon ser att det är gravar. Och då finns det den här officiella begravningsplatsen.
Mm.
Och så finns det en inofficiell begravningsplats. Och där har man hittat, man har ju försökt leta upp de anhöriga genom DNA, så att man har hittat, men det är 40 pojkar som man fortfarande inte hittat anhöriga till. Och de har ju blivit, en del hade hagelskott i sig.
Oh.
När man har konstaterat att de har varit undernärda.
Oh.
Sen finns det också berättat i den här boken.
Men vänta, det som du nu berättade, det var verkligheten som inte står här?
Jo, det står jag även här, för det finns ett förord.
Ah, okay.
Och jag har inte berättat om vad är de kallade för? Baksidan, tror jag. För det ligger långt. Alltså,
baksidan? Utanför,
ja, det är baksidan inom situationstecken. Det finns... Det ligger en bit ifrån, alltså ytterkanten av skolan. Och där spikar de upp pojkarna och piskar dem.
Herregud.
Mm, så att de dör ju. Och så säger man att de har rymt. För alltså de här pojkarnas föräldrar är ju fattiga. Och de är från hela Florida, så det är ju långt att resa och hälsa på. Så att de bara försvinner. Och det... Alltså jag blev så tagen av det här så jag började ju googla.
Ja.
Och sen hamnade jag på YouTube.
Aha.
Och där finns det en dokumentär från 60-talet om den här skolan. Och där pojkarna säger, vi trivs jättebra, det ser så fint ut. Och så vet man att detta förekom. Och sen var det då andra dokumentärer om vuxna gamla män som har upplevt Vita huset.
Ja.
De kallar sig för Vita huspojkarna.
Ja.
Och hur det egentligen gick till på den här skolan. Och det var den största uppfostringsanstalten i USA.
Nej.
Det måste ha varit jättestor. Men jag har inte hittat siffror på hur många som bodde där. Ja, den är jätteobehaglig. Alltså jag har ju bara sådana böcker jag har ju. Så att du är synd att
den här vägen är lite lätt i jämförelse.
men jag ska bara säga det.
Trots
tragiken och hemskheterna i den så är den ju välskriven och bra.
Mm, mm. Man liksom orkar läsa vidare.
Ja, det gör man. För att de är ju så... Ja, de är ju pojkar.
Ja.
De ser ut att läsa om de här två.
Ja, för det låter som man
de hittar ju varandra. Det är skönt att det finns den vänskapen.
Ja.
Och sen är hans beskrivning av farmor, gillar jag jättemycket.
Ja, vad bra. Det måste liksom finnas lite ljuspunkter någonstans.
Jo, men det gör det. Men det är ju ändå såligt.
Ja. Ja, du. Nu så är det slut, Eva. För denna gången. Vi vill tacka så mycket för idag. Vi vill önska god jul och gott nytt år. För nu är det ju ingen mer podd i år. Vi återkommer 2020.
Mm.
Tack för idag.